I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Vi faktiskt på riktigt har möjlighet att påverka vad folk tänker. Att acceptera sig själva. Alltså, det är ovärderligt. Jag tycker det är vackert att man har fått liksom det förtroendet från folk som tittar. Och det tar jag aldrig för givet. Skål för din galna Nocco. Du har liksom, den där förpackningen ser ut som den innehåller alltså typ gasolin.
Alltså de har ju typ någon serie som är så grå, svart, mörkblå med typ två streck på som bara är så Gym dudes, unite!
Men alltså, och sen med smak. Jag läste på den, alltså på en sån förpackning. Och så läste jag pink lemonade.
Ah, men that's the gay gym dudes.
Ja, nej men varför var förpackningen fortfarande grå och med streck? Om det är så här.
Men återigen, lemonade. Because gym, but gay.
Ja, ah, så att de inte ska, så att man ska kunna liksom maskera sig lite.
Exakt.
Skå brorsan, jag har fortfarande grå Nocco. Men det är pink lemonade.
Men också det här. Black orange.
Man bara, men snä, vad smakar den?
Orange.
Black orange.
Vad är en som finns ingen black orange?
Nej, det finns väl bara blodapelsin.
Ja, oh, det är blood. Det vore typ coolare om det inte är blood orange.
Ja.
Vad heter den där fucking viral knocko? För en som helt stöd. Som en sommar bara tog.
Var det den blåa med sen någon frukt?
Ja. Fan. Apelsin, orange, nej,
inte...
pineapple, fuck.
Ja, det var pineapple.
Och det blev en glass.
Ja, den var helt jävla...
Det var helt stört.
Vad Nocco måste ha haft, alltså det var så verkligen...
Nej, så den släpptes och alla bara...
Ja, men det är faktiskt sant. För helt plötsligt blev jag en Nocco-drickare. Jag har aldrig druckit Nocco innan.
Nej, men för den var inte bara så, nu ska vi pumpa på gymmet. Utan den var... Woo, that's bara... so fun!
Det var verkligen det. Men har Nocco känslan av att pumpa på gym? Ja, typ alltså.
Den här har känslan av... Så här. Varje gång jag dricker energidryck som inte är Red Bull, då känner jag mig lite maskulin.
Ja. Varför? Men okej. Okay.
Eller förstår du vad jag menar?
För Nocco, vad har olika energidryck för känsla? Nocco, det är så här på väg till gymmet eller efter gymmet känslan.
Ja, om det inte är typ pineapple.
Ah,
för
nej.
Den gav lite mer... Where's the vodka? Woo!
Ja, det är sant, det är sant, det är sant. Ja, Red Bull.
Red Bull ger...
Vingar!
Red Bull ger gay.
Gör det det? För att, alltså, jag älskar Red Bull.
Behöver jag säga mer? Alltså, vad fan?
Men jag tycker, alltså, det är min go-to om jag känner för energidryck. Men då tycker, är den.
Jo, I know. Men tycker inte du matchar den målgruppen som jag nyss beskrev? En gay audience.
Jo. Men jag trodde inte det. Nej, jag trodde Red Bull hade mer lite trashing känsla.
Nej, vänta, jag ska gå igenom allihopa.
Ja, men okej.
Okay. Red Bull ger gay, men det ger också så baddie, förstår du?
Det gör det
faktiskt. Jag tänker bara på Antonia fucking anti.
Det är sant.
Sugrör.
Men jag tror att det som sänker Red Bull är den här klassiska 18-årsdrycken Red Bull vodka. För du vet, min lilla syster fyllde nyligen 18. Och jag frågade henne när jag var på bar med henne här om veckan. Och jag bara, men vilken drink brukar du beställa? Hon bara, jag kan typ bara Red Bull vodka.
Alltså jag skulle säga att om man särskiljer dem.
Ja.
På klubb, trash. Visst. Utanför klubb. Det ger liksom inte gym.
Nej, det gör det inte. Red Bull ger, du ska på, alltså jag dricker en Red Bull när jag ska på resa och jag vill känna mig glad på morgonen.
I bilen.
Det är typ då. När jag var yngre drack jag Red Bull för produktivitet. Men nu jobbar jag inte så. För det är inte friskt.
Minst, alltså.
Vi var galna.
Typ så 2 stycken halvliters Red Bull var. Vi bara, woo! All nighter!
Alltså förlåt. Säg att du är helt jävla sjuk. Alltså faktiskt såhär utmattnings... Att ingen frågade oss hur vi mådde under den här perioden. Utan lät oss köra på. Vi var liksom barn som bara halsade Red Bull och jobbade hela nätterna. Och folk var så här, ja, men de verkar ha kul. Varför frågade inte våra föräldrar hur vi mådde?
Nej, men vi hade kul.
Vi hade kul, men det slutade att båda gick in i väggen. Så jag menar...
Ja, a win is a win. A win is a win.
Men det var kul. Men det är egentligen helt sjukt.
Hade du rekommenderat det här fucking yrket för någon person?
Influencer?
Ja.
Gud vad spännande fråga. Det här känner jag, det är en laddad diskussion att prata om influenceryrket. För jag förstår att utåt sett så verkar det här som drömyrket. Och att prata om yrket på något annat sätt än lyxigt och ja. Det, alltså då sätter man typ upp sig själv för att bli hatad. För jag förstår att från ett annat perspektiv av att jobba på andra typer av jobb. Så ja.
Jag tror att vi bara måste gå in i det här med förutsättningen att alla jobb har för- och nackdelar.
Ja, så egentligen det jag vill... tycker jag folk borde verkligen höra. Alltså,
nej,
så här...
men alltså med allt. Jag tror inte det finns något jobb som är så, ah, it's just great.
Nej, det tror inte jag heller. Jag hade inte rekommenderat influencer-yrket för någon. Hade du?
Absolut inte.
Nej.
Speciellt inte. Alltså för att problemet är ju att oftast så blir man influencer när man är yngre.
Ja.
Och är i sin peak av sociala medieanvändande. Och att man börjar liksom med... alltså så här, man börjar bara posta saker. Och sen så bara, whoops, jag fick följare. Oj, det blev ett jobb. Och där någonstans så kommer överlappningen av... oj, det blev ett jobb. Men det är fortfarande kul. Så jag gör det för så mycket jag, så jag alltså spyr.
Ja.
Jag tror att det finns en väldigt klar koppling mellan varför folk mår skit och det de jobbar med.
Ja, det tror jag med. För att jobbet är ju typ det du gör mest varje dag.
Men om du kollar på typ just så folk som jobbar med det här. Ingen mår ju bra. Alltså om du inte har så här.
Om du inte jobbar aktivt för det. För det är det som är grejen.
Exakt.
Du måste liksom jag tror att de flesta som börjar jobba med det här, det är en dröm i början. Tills man slår i väggen. Och då menar jag inte att man går i väggen, men jag menar bara att då, när det börjar bli så här, gud, nu har jag gjort det här ett tag, alltså allt börjar bli verkligt, man börjar ta in det. Sen finns det liksom, då är det liksom att man mår väldigt dåligt. Och då måste man aktivt jobba för att kunna liksom lösa det här och vända på allt. Annars så tror jag inte man mår toppen. Alltså du måste kämpa för att det ska kännas bra.
Ja, 100%.
Men förlåt, det var något du skulle säga. Jag avbröt dig.
Jag vet inte. Det var bara ett sidetrack. Jag vill gå tillbaka till energidrycker.
Jaha, men jag tycker det är spännande.
Men jag vet inte vad jag ska säga.
Men du, hade du rekommenderat influencer-yrket för någon?
Nej.
Varför?
Men jag sa nyss det.
För att man mår dåligt.
Nej, för att när du börjar med skiten så är du ung. Jag tror att det är svårt att i en ung ålder maneuver this shit på ett healthy way.
Exakt, det är för någonting man får ta när man blir äldre sen.
Ja, när du blir så 30, då tror jag ändå att du kan jobba med det här på ett hälsosamt sätt.
Ja.
Men när man är ung så tror jag att det är väldigt lätt att bli väldigt påverkad av det. Och du snackar inte om att säga, ja, I get it, det är vissa dagar det är... pissenkla. Vissa dagar är så, ah, nu ska vi göra allt på den samma dag för att nu händer allt på samma vecka, bla bla bla. As it is med många jobb. Men det jag tror är svårt när man är yngre är att inte bara blir du på samma sätt som folk som även har inga följare, eller så här, du har typ 200 följare, även där känner du av sociala mediehets och press från society i sociala medier. Om du då adderar på det ett K, så du sitter där med 200K följare, och folk ska tycka och tänka om, går du upp i vikt, går du ner i vikt, har din stil ändrats, vad är det som sker, bla bla bla. Det är alltid pågående kommentarer om en själv. Och om man då lägger på att på grund av det här så får du ett försämrat självförtroende. Du lägger ditt värde i framgång. Du lägger, alltså så här, sådana saker. Det, när du är ung, ser jag som ett recept till år av psykisk ohälsa.
Ja, okej, det är perspektivet, fattar jag verkligen.
Förstår du vad jag
menar? För att alltså, det är egentligen sjukt att det här är ett yrke där man bara lär sig att, man hör, alltså jag har hört allting möjligt om mig själv. Alltså du vet, jag har hört allt om hur jag ser ut, hur jag beter mig, hur jag rör mig, hur jag pratar, hur jag interagerar med andra.
Och det, alltså, och det är det jag menar, att så här, när man blir äldre, då tror jag att man kan distansera sig mycket mer ifrån det. Och man kan bara säga, whatever. Och prioritera mycket mer så ett safe space, prioritera en fucking terapeut, prioritera alltså saker som gör att man kan distansera sig. När man är ung, alltså jag menar, det hände mig. I'm still struggling med såna här saker. För att man växer upp, och speciellt om, för att mitt problem var ju också att jag började med det här och fann typ något typ av syfte in life. Jag bara, oh my god, det här tycker jag är skitkul. Man får bekräftelse på köpet. Och man kommer då ut från en period i livet där man bara har mått piss. Och man känner, oh my god, man får bekräftelse. Folk säger att man är duktig på någonting. Allt det där. Då blir det typ som en liten drog.
Ja, det är ju det. Alltså, det är som dopaminkick att, att göra någonting och få respons på det så fort.
100%. Om man får positiv respons. Det är bara, oj, det råkade liksom gå, fan vet jag, viral, whatever, bla bla bla. Allt det här
och gör det att
man... Ja, och då lägger man typ något typ av värde i, okej, vad var det som gick bra? Okej, jag måste återskapa. Allt som inte är så är en reflektion på att jag som person... inte lika bra.
Precis.
Jag som person har gjort något fel. Jag som, för att om jag har ett företag som är, jag gör väggfärg, jag kan kolla på det objektivt och säga, okej, varför köper folk inte den här fucking produkten? Jo, det är för att vi gjorde den 100 spänn dyrare. Okej, vi måste göra den billigare, men vi måste behålla kvaliteten, bla 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 bla. I det här fucking yrket så är ju du the issue.
Du är ju produkten.
Exakt. Så du är anledningen till varför det går bra, anledningen till varför det går dåligt, anledningen till varför, alltså allt är alltid, alltså du är problemet, inte din produkt, eller du är ju produkten.
Exakt.
Och det är det jag menar med att där blir det väldigt svårt att när man är ung speciellt, navigera i så här, okej, hur kan jag kolla på det här som ett yrke, och hur kan jag också ha ett privatliv, och hur kan jag inte lägga allt mitt värde i det här, och hur kan jag typ fortfarande alltså fungera som människa och inte bara må bra när det går bra, och inte bara känna, okej, okay, jag vill, alltså förstår du vad jag menar?
Jag förstår exakt vad du menar, och exakt det har jag kämpat med, och jag tror, alltså typ de, alltså alla influencers jag pratat 100%. Med har kämpat med att känna sig bra när det går bra och känna sig så dålig när det går dåligt, att man, man lägger sitt egna värde i siffror. Vilket
and
är, och att komma ur det är skitsvårt. Och jag fattar att så här, för någon som inte gör det, att det blir så här, men snälla någon, det är liksom internet och YouTube-videos. Ja, men också så här, vem bryr sig om en video går bra eller inte? Men det är också så här, det är ju hela ens företag, det är ju allt man har byggt upp. När det börjar gå dåligt, och du säger, jaha, då kommer jag kanske inte kunna, alltså det är inte bara, men det är video, vad fan.
Nej, det är det.
Jag tror också att så här, det är ju såklart svårare när man är yngre, om man hamnar alltså i bubblan. För att då har man inget perspektiv heller på jobb än. Och då tror jag också att det blir ännu svårare att liksom navigera sig. Däremot tror jag att oavsett vilken ålder, så tror jag inte folk är helt beredda på vad yrket faktiskt innebär. Så jag tror att det kan vara svårt även för någon som är äldre. Alltså, och blir influencer. Men jag tror det finns kanske mer verktyg den personen har plockat på sig för att kunna tackla de här sakerna och hantera det.
Exakt, jag tror att när du är äldre, Alltså i och med att man har någonstans landat i sig själv.
Mm.
Du är inte längre i en trevande fas från liksom 18 till 28 typ. Där du är så, vem är jag? Ska jag göra saker som jag tycker är kul endast? Eller ska jag bara please my audience? Eller ska jag mötas på mitten? Okej, bla bla bla. Om någon tycker om det här, okej, men då måste jag bli mer så. Och du vet, när du är 30 plus säger vi, då har jag i alla fall upplevt av folk som är 30 plus att man har liksom en core.
Ja.
En liksom en standard av sig själv som person. Det är inte längre i konstant utveckling.
Ja, exakt.
Utan du har hittat dig själv någonstans och sen kan du bygga utifrån det istället för att du bara är i konstant svaj.
Ja,
och du
precis.
Försöker hitta dig själv och du försöker liksom, förstår du?
Mm.
Och det är därför, för att absolut, visst finns det jättemycket positiva saker med det här yrket. Men jag tror att antingen att man bara blir jävligt förberedd på det innan man ger sig in i skiten.
Mm.
Eller att man börjar med det senare.
Ja.
För att börja med det som 18-åring, det är samma sak som folk som är fucking blir kända på, alltså vilket sätt som helst egentligen. När du får mycket ögon på dig så blir du mycket mer self-aware, för att folk alltså poängtera saker som du kanske aldrig ens har tänkt
Nej.
På. Och då blir det att man bara säger okej, jag har inte ens tänkt på det, men det går folk runt och tänker på det här. Jag kanske borde ändra på det. Bla 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 bla. Och då blir det är bara the fucking rabbit hole.
Exakt. Och om man är lite äldre så har man ju kanske gått igenom när man själv var tonåring. Ja. Alltså bortom offentligheten. Då fick man själv liksom lära sig att hitta sig själv, bli bekväm med sig själv, och då har man en annan grund. Jag håller verkligen med. Men du, när blev du offentlig? Alltså så här, hur gammal var du när du slog igenom?
17 tror jag.
Nu i efterhand, känner du så här, det var för tidigt? Alltså jag hade gärna fått växa upp lite längre innan jag hamnade i offentligheten. Eller nu när du liksom är äldre och kollar tillbaka, kan du vara så här, lilla Tone, allt hon behövde?
Nej. Alltså är det någon som ska få den här frågan så är det ju du. Men jag
men
kan börja.
Ja, du också. Men också bara för att jag var yngre betyder du, 17 är fortfarande ungt.
Ja, absolut. Jag tror att min grej var just att 15-16, och jag tror att jag slog igenom, vet, sista terminen i typ trean, tror jag. För att för mig i början gick det så.
Ja.
Så på några månader så mycket följare snappades upp av ett nätverk, och sen så tog jag studenten, någon månad senare så taggade jag till Stockholm.
Ja.
Eller så var, nej, jag tror att jag höll på med det ett år och sen drog jag till Stockholm.
Ja, exakt. Men det var sista året i trean tror jag för dig som du verkligen så här.
Ja, men,
för det var under hösten vi träffades.
Exakt, så jag började med det i tvåan. Sen så blev det ett jobb i ett år och sen flyttade jag till Stockholm.
Ja.
Så var det. Jag tror att mitt liksom problem var att just att alltså 15-16 för mig var väldigt så helvetes år, typ rent mentalt. De känslorna kunde liksom inte riktigt förklaras i okej, varför? Jo, det var när det här hände så började jag känna att jag började må sämre och bla bla bla. Utan det var liksom, det var en oförklarlig depression, ångest, självhat, allt det där. Och det är någonting som jag idag kan kolla tillbaka på. Bara, väldigt mycket av det var ju också en strävan efter, för alla mina liksom så inspobilder och ideal och bla bla bla. Men ätstörning tror jag någonstans grundade sig i en vilja av kvinnligt ideal.
Ja.
Men det fattade jag ju inte då.
Nej, exakt.
Så det var ju väldigt mycket som bara var självhat. Och jag bara, I don't know why. Jag bara hatar allt, typ.
Ja, fy fan.
Och då när jag gick på BUP i typ 2 år. Och sen blev jag utskriven. Och sen så, typ ett halvår senare, det var då YouTube egentligen drog igång. Eller jag hade en blogg i typ 2-3 månader och skrev lite sånt, men det var liksom inte riktigt min grej. Sen så bara okej, ställ upp en kamera, hej, woo, let's go. Och då,
we wake up flawless.
Exakt, iconic.
Det är faktiskt iconic, alltså förlåt men.
Och att då få liksom så himla mycket värde, och att få folk som bara, oh my god, you're lovely.
Mm.
Du är duktig, du är fin, du är allt det där som jag inte tyckte om mig själv, började folk skriva om mig. Så då blev det som att det blev min, alltså, obsession i, alltså, typ 2 år skulle jag säga, när det var som hetsigast. Att jag tog inget sommarjobb den sommaren. Mina föräldrar fick psykos, för de bara, vad är det du håller på med?
De bara, du kommer hamna.
Exakt, ta den säkra vägen, bla bla bla. Sen kan du hålla på med det här på sidorna. Bla, bla. Jag bara, nej, vet du vad, fuck it. Så jag köttade ju sönder, för jag tyckte det var så kul också. Jag tyckte det var kul. Allt gick jävligt bra. Och då fanns det inget stopp.
Nej.
Då var det bara, alltså, every single fucking waking time of my life var... spela in, vad ska jag spela in, redigera, lära mig saker, allt var bara mycket. Och det tror jag var både på gott och ont. För det gjorde ju att jag snabbare började må bättre. Men det gjorde också att när det inte gick bra, då var det som att någon tog en drog.
För då var det så här, jaha, då, det var den sparken nu.
Ja, men typ. Och det är som att, det var som att man konstant letade efter... that high, förstår du?
Nej, men jag vet inte exakt.
Gud, när man snackar om det så här, det är helt stört. Jag tror inte jag pratat om, alltså, så här, vi har ju snackat om det i stora drag.
Ja, exakt.
Men när man bryter ner det så här, så är det not a healthy lifestyle.
Det är inte.
För att du lägger allt, du lägger ditt mående i andra personers händer.
Ja, verkligen. Och det där, alltså, det har verkligen varit så här, på senare år, jag har verkligen behövt, alltså, från grunden bygga tillbaka så här, vem är jag, vem vill jag vara och hur kan jag vara det utan att känna att jag behöver få det från, alltså, från andra, från folk på internet. Gud, det, alltså, det är verkligen sjukt. Jag har videos sparade från, alltså, typ på, som jag har sparat så här, bara spelat in efter att jag haft lite pauser från YouTube. Det är också så här, att ha paus från YouTube har många gånger för mig, då har jag mått, jag tänker så här, kan jag göra det här för hälsa? Men när jag inte laddar upp, då mår jag sämre och sämre och sämre.
Ja.
Och sen när jag får ladda upp och får tillbaka, då blir jag, alltså, det är som att jag är på, och det är helt sjukt. Det är som att man liksom,
den bästa, liksom, liknelsen jag kan dra är ju drugs.
Det är som att knarka. För att du mår så bra. Och sen vill du bara ha mer och mer.
100%. Det är, alltså...
det är helt sjukt. Och sen att vi var så unga.
Men, alltså, men hur var det för dig?
Men det är så, men det är sjukt det du säger. För jag relaterar så mycket till det. Alltså, till starten. Mm. För jag var ju... jag slog ju igenom när jag var kanske... jag tror jag var 13.
Which is wild.
Det är... man är så ung. Men innan det, alltså, jag, det här har ju vi pratat om förut, alltså, att jag var ju liksom den som var super super blyg. Jag tyckte också väldigt illa om mig själv. Alltså, jag tyckte jag var ful. Jag tyckte inte jag var värd att prata i rum. Alltså, för jag var så här, vem vill lyssna på mig? Alltså, så här, jag har ändå inget att säga, och jag är bara tjejen som blir röd i ansiktet så fort jag säger någonting i klassen. Alltså, så här, men verkligen tyckte inte om mig själv. Och sen när jag började med sociala medier, det var precis samma sak, att så här, första gången i mitt liv hörde jag folk som liksom sa att jag var fin, att jag var rolig, att de tyckte det jag pratade om var spännande. Alltså, så jag bara, alltså, det, hela jag byggdes ju upp av det. Alltså, jag växte ju inte, alltså, jag har ju verkligen växt upp på, alltså, offentligt. Växt upp på människors, liksom, tycke om mig. Och det undrar jag också ibland hur det har påverkat mig, men jag är fortfarande i det, så jag vet inte ens riktigt. Men, alltså, grejen är, jag är så tacksam. Alltså, det är konstigt, för det är en delad känsla, såklart. Det är lite konstigt. Men jag är så tacksam, för det var en sån räddning för mig som person. För det gjorde verkligen att jag kunde blossa till den person jag är idag. Som är stolt över sig själv, som pratar och snackar massa skit med vem som helst. Och jag undrar ibland om jag hade blivit den här personen om det var för sociala medier. Kanske, men kanske mycket senare.
Exakt. Det som också gör det väldigt svårt att typ att landa i känslan att säga okej, gud vad skönt att ta en paus, att det blir svårt, är också för att det finns så mycket, alltså, positiva saker. Det är inte bara att säga it's a drug, bla bla bla. Utan det är också som du beskriver, att man av all positivitet så bygger man ju upp sig själv också. För att man känner ett värde. Men typ som dina issues löstes ju av att du kände att folk ville lyssna på dig. Och du fick mer självkänsla och allt det där. Du vet, bara att känna att man, här, när man tar upp någonting och känner att man inte är ensam eller någonting sånt. Det gör så jävla mycket med den.
Ja.
Och att kunna samla bara folk som tycker om en och vibar med en på en och samma kanal. Och att det ofta är liksinnade människor som liksom hittar varandra också. Det är så jävla fint med internet egentligen.
Ja.
Att det bara samlas folk som tycker om ditt typ av content. Och det blir som en liten så internetfamilj typ.
Ja,
och
verkligen.
Det kan sakna typ idag, alltså med dagens så internet. Att innan kändes det så jävla familjärt typ.
Ja, det där tänker jag på ofta. Mm. Och ofta när jag träffar folk typ på stan som kommer fram. Alltså jag hamnar ofta i liksom diskussioner och så här. Gud vad jag saknar hur det var förut. Exakt. På sociala medier. Och jag känner verkligen detsamma.
Ja, men nu är det liksom så virala moments.
Ja.
Om det är mer enskild. Alltså absolut, folk blir kända. Men jag vet inte om det är alltså på samma personliga plan.
Nej, det är det jag upplever. Det är inte alls lika personligt längre. Mm. Men typ, alltså, de flesta tänker jag som blir stora nu blir stora på TikTok. Och folk som jag börjar följa på TikTok följer ju inte jag för att jag kanske älskar personen. Men jag kanske älskar det typet av content. Exakt. Den gör. Men jag vet ofta inte ens vad folk jag följer på TikTok heter. Men på YouTube var det ju så här, när jag tryckte på prenumerera, då visste jag typ allt om dig. Alltså jag visste vad du hette, jag visste var du bodde i alla fall, jag visste hur din familjesituation såg ut.
Och alltså nivån av, alltså på gränsen till too much, situationen man har stött på, i piken av vloggande, was wild.
Det kan jag tänka, för du vloggade ju dagligen, folk måste ha frågat dig så. Nej, alltså, privat.
Vet du vart mitt dagligvloggande började?
Nej.
Okej. Allt började med att jag tror att jag skulle fira typ så 100k med en vloggvecka.
Mm.
Och sen när den vloggveckan var över så kände jag, oh my god, folk är så fucking investerade. Och jag tyckte det var så jävla roligt.
Mm.
Plus att man också fick ju en lite så inre, ja men tillbaka till this drug situation, att man kände den här highen varje dag.
Ah.
18.00 så bara woo! Ah.
Och man känner sig så jävla bra. Det är det som är farligt också, att man blir så stolt över sig själv för att man gör det här jobbet.
Och hade man en bra titel och en bra thumbnail så bara hej då. Och efter den månaden,
eller den veckan bara först.
Nej, men först var det en vecka, sen var det en månad. Ah. Efter den månaden så sa jag att jag fortsätter vlogga, men jag sa liksom inte att det kommer exakt varje dag, så jag kunde ju ta vissa dagar var så, ah, det kommer ingen vlogg idag, tyvärr. Men jag gjorde en egen personlig, jag ska inte säga tävling, men jag ska säga att jag gjorde en egen personlig liksom, nu jävlar, med Therese Lindgren.
Ja, nu när du säger det här kommer jag
för jag var det... så ja, alltså även idag och även då. Så för mig så har Therese alltid varit en blueprint av svensk YouTube.
Ja.
Jag tycker att hon har skött allt ifrån marketing till alltså community till allt så fucking bra. Och hon är bara den perfekta influencern som nu har blossat ut till så businesswoman, entrepreneur, så genius. Men på den tiden så var det så här, jag relaterade så jävla mycket till hennes egna personliga, alltså så psykiska problem.
Ja.
Vilket var också en anledning till varför jag också vågade prata mer om det. För jag såg någon som jag såg upp till som pratade om det.
Mm.
Och jag var så investerad i hennes vloggar så jag bara, jag vill också ta med folk på mitt fucking liv.
Ja.
För jag älskade också att vlogga. Så jag bara, okej, okay, men kan hon så kan jag. Inspiration, nu åker vi. Och sen när man kom in i det så var det bara så här, vloggkameran blev bara en del av livet.
Det är helt...
Och jag tror jag fortsatte i ett år typ.
Det är, alltså, jag kan inte förstå.
Och du vet,
nu när man, alltså...
Nej, men det var insane. Och det fanns ju liksom ingenting. Jag måste komma in på en grej till. Det fanns ju inget annat. Det fanns ingen TikTok, det fanns inte ett skit.
Nej.
Så det enda folk kollade på var ju fucking vloggar.
Ja.
Som jag snittade så 200-300-400k per video.
Alltså, det där var en tid.
That was wild. Alltså, så här, anledningen till varför man gick in i väggen sen var ju följande. Att vlogga varje dag. Att sen redigera det här. Alltså jag kunde hänga med kompisar som bara... Jag redigerade samtidigt som vi umgicks. Jag
vloggade också samtidigt typ.
Typ. Hela livet kretsade endast kring det här. Så det är inget håll, man kan inte hållbart göra det här länge.
Nej. Men så du jobbade ju säkert, det året måste du ha jobbat lika mycket som man ska jobba på typ 5 år.
Nej, alltså, det var helt stört.
Varenda dag.
Problemet var att det, jag såg det inte som ett jobb.
Nej.
Och det var som att ADHD-hjärnan bara, boom, konstant på hög varv. För att du har hittat något du tycker är kul och det är ett jobb. Pff, och så bara fuckade man ur.
Ja. Men det är alltså jag hatar att det är, att gå in i väggen är ett fenomen.
Ja, jag
för att
vet.
Alltså så här, i min drömvärld hade jag bara velat göra det jag brinner för och inte brinna ut min liksom inre låga.
Nej, alltså jag blev knullad i huvudet. Och problemet är att det är inte bara så, okej, jag gick in i väggen, jag är fucked i en månad, woohoo, sen kommer jag tillbaka.
Det var det jag trodde också. Jag var såhär, jag får väl ligga och slappa lite och kolla på serier och sen kör vi igen. Mm.
Nej, men då, det är verkligen så, hela, det kräver massor för att typ komma ur det. Och jag tror aldrig, jag kommer aldrig någonsin kunna bli lika stresstålig.
Nej.
Jag kommer aldrig kunna bli lika, vad heter det? När man kan göra många saker samtidigt.
Multitasker, jag vet inte vad det
heter. Exakt.
Nej, ja, verkligen.
Det är också så fort, alltså, jag får psykbryt.
Ja.
Jag blir så.
Två saker samtidigt typ, som jag har, då blir jag så här, ja. Kan liksom inte fokusera, nej, alltså, kan det, inte
det
göra.
Det blir galet. Och innan det var man så här, jag gör allt, woohoo!
Ja.
Jag har psykos, men ge mig 5 saker till. Jag har en deadline imorgon, whatever. Jag är uppe till 5 på natten, woo!
Exakt. Men insane. Nu, om jag har deadline imorgon, det är det enda jag går och tänker på. Jag bara, fan, hur ska man innan det här?
Har jag en deadline imorgon så bokar jag av allt.
Exakt.
En dag innan till och med. För att jag måste ha, alltså, måste förbereda mentalt. Ja. Jag bara, vad fan?
Ja, man är så svag nu.
Ja, det är helt insane.
Men, och det här, anledningen till, alltså så här, efter att jag gick in i väggen, jag tycker bara det är så, det känns som hela vårt samhälle är uppbyggt på att man ska göra mycket hela tiden, att man ska liksom, man ska
det.
Kunna tackla hur mycket som helst. Men jag blir bara så himla frustrerad att man typ ska vara stolt över att man känner sig stressad, mm. eller att man har mycket att göra eller att man sov lite.
Men,
för det är så jävla, det är så jävla inte,
I know.
Inget att vara stolt
men
över.
Men det är det samhället är, hela livet är uppbyggt på framgång.
Ja.
Det är ju det. Och self-care får man någonstans bara prata om när man har secured sin framgång. För att om du är self-care fokuserad och inte har ett jobb som folk ser som framgångsrikt till exempel,
då är du bara misslyckad.
Då är du lat.
Oh!
Då lägger du inte tillräckligt med tid på din karriär. Då, alltså, förstår du hade kunnat göra så mycket mer, bla bla bla. Oh. Which is wild. För att, alltså, self-care och karriär, eller framgångsrik karriär, går hand i hand.
Verkligen, verkligen.
Du kan inte lägga self-care när du går ner i väggen. För då är det som att man kan lägga ett plåster på en jävla, ett skärsår.
Ja.
Does nothing.
Nej. Verkligen. Det var en bra liknelse. Nej, och det bara stör mig. För att jag vet att det är så många som liksom är stolta över så här, gud, idag jobbade jag, eller jag körde en all-nighter. Mm. Eller liksom. Och det, jag ser bara så här, varningssignaler när folk pratar
men
gumma, sådär.
Jag vet inte hur du är. Jag är likadan.
Att du kör all nighters?
Nej. Men när jag har haft en dag av, okej, idag har jag vilat ganska mycket. Idag har varit en dag som jag inte vill prata om öppet. För att jag vill inte att folk ska se som att så här, du har haft, har du haft en hel dag utan att göra, alltså förstår du? Men om jag har haft en dag där jag har sprungit höger och vänster och jag har, du vet, spelat in, jag har, alltså, gjort allt, om jag har liksom 2 dagars arbete på en dag, då är jag såhär, jag har jobbat och det har jobbats, och det har tjänats pengar, och det, deal efter deal har signats, och det är, det går så bra, förstår du?
Alltså, samma här. Och grejen
är, man är så öppen om det på något sätt.
Men också att, och det här, jag försöker verkligen så här, alltså så här, klocka mig själv när jag gör det här, men jag, ibland så bara fortsätter det, för att grejen är att jag blir så stolt över mig själv, vilket jag hatar.
I know.
Jag blir stolt över mig själv när jag jobbar för mycket.
Ja, same.
För när jag, ibland har jag så här dagar när jag redigerar och typ har en deadline samtidigt, då kan det vara att jag redigerar, alltså, på riktigt 12 timmars dag.
Mm.
Och jag är stolt när jag går hem, alltså, från kontoret. Och det är ingenting att vara stolt över.
I know.
Men jag kan inte hjälpa, alltså så här, ja, men jag tror bara det är en kvarleva och att man måste lära sig att liksom inte känna den känslan typ, men det är, jag ska inte, man ska ju skämmas, men varför är man stolt? Men är det här för att vi har gått in i väggen? Det här var ju anledningen till att vi gick in i väggen, för att vi blev ju stolta över oss själva när vi hade jobbat mycket. Du vloggade idag, men du vloggade också igår, och du vloggade dagen innan det. Kom igen nu, kom igen nu.
Shit, alltså vilket jävla liv. Vilket jävla liv.
Jag fattar inte att du överlevde det. Alltså det är ett, jag förstår inte hur du som en människa kunde lösa. Alltså,
nej, alltså vet
hur levde du
det? Jag vet inte. Vet du hur mycket pengar man fakturerar varenda månad på annonser endast?
Oh, jag får 100 typ.
Typ.
I månaden på annonser.
På endast annonser.
Det är helt sjukt.
Which was wild.
Men den checken blir ju också någon form av bekräftelse på så här. Det är bara fortsätta nu för du ser checken som rullar in.
Och problemet när det är siffror.
Mm.
Så är det så lätt att mäta någonting. Och det finns en app som är, vad heter den? YouTube Studio. YouTube Studio är ju, för folk som inte vet, en, du loggar in på ditt konto och där ser du all analytics.
Mm.
Du ser prenumerantökningar, du ser så estimerad hur mycket du kommer tjäna den här månaden på dina videos. Du ser, ja, men alla jävla analytics. Ja. Hur mycket visningar en video har fått den första timmen, allt det där.
Precis, vart den hamnar i ranking på senaste 10 videos, ja. Hur bra den presterar.
Och där, när man då gick in på så här, man såg ju så tydligt att om jag lägger ut 5 videos på en vecka jämfört med 2, då är den här estimerade månads liksom summan, den skjuter ju fucking taket.
Ja.
Så då var det som att man så här, okej, men då är det bara att köra.
Ja, exakt.
Så,
det är så,
det blev liksom ett så här, en så belöningsbaserad jävla arbetsgrej, och det gick så snabbt, belöningen kom så snabbt, för att man var så här, jag lägger ut en video imorgon, kan jag se om den här liksom grejen har ökat, och
exakt.
Jag bara, oh my god, den är $100 mer, och jag maxar igen, boom.
Men också så här, ja, precis, och det kommer ju belöning på belöning, för du vet, minuten man la ut förut, det var ju kommentar efter kommentar, jag älskar dig, oh my god, alltså,
jag var helt stark.
Så att man får ju belöningen direkt, och sen får man en pengar, alltså alla de här, de bara, belöningarna keeps on coming. Mm.
Wild. Alltså wild and insane.
Ja, det är verkligen helt sjukt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's Juvederm.com.
Jag kan inte hålla tankar i huvudet längre. Förut, nej, fungerade det. Men nu är det så här,
Som att man är konstant lite bäng bara.
Ja, alltså inget. Men som att man är liksom lite man
lite är pårökt.
Jättefrustrerad. Man är verkligen lite förstörd. Och man är också medveten om att man en gång i tiden funkade.
Och det blir också väldigt frustrerande.
Ja.
Vart hade man varit om det inte hände? Samtidigt som att det hände är ju receptet till att det gick bra. Eller förstår du vad jag menar? Så det är ge och ta situationer.
Det är ju det. Men man önskar bara att man hade haft balans från början. Ja, det var också så sjukt, för jag tänkte ju också alltid, min tanke var, när jag visste att så här, nu kommer ett stort workflow, typ en lång vecka.
Mm.
Då, den sjuka tanken jag hade var också så här, tänkte bara, jag kan ju, alltså jag kanske kommer gråta sen när jag går och lägger mig, jag kanske kommer liksom må så dåligt så att liksom, jag vet inte vad, men jag, det går ju, jag kan ju jobba så här mycket. Men det är så här, det är helt sjukt, för att då fråntar man allt man är som människa, ja. Typ alla ens mänskliga känslor out the window, och då, ja absolut, då kan du, men du går ju under, alltså du byter ju ner dig själv.
Ja, 100%. Och jag tror att när jobbet blir ett, eller när jobbet är ett jobb där ju mer du jobbar desto bättre går det, vilket så här, absolut så är det väl på alla jobb, men jag tror att det är en väldigt stor skillnad på att du jobbar 8-4 eller vad säger man, 9-5.
Ja, exakt, något sånt. Jag vet faktiskt inte.
Alltså, det tycker jag är jättekonstigt, bara en jättesidetrack. Folk jobbar 8-4, inte 9-5.
Det, ja. Men jag har också hört att man jobbar 9-6. Någon bara, det är inte 9-5, det är 9-6.
Men vem börjar vid 9?
Det är väl ändå folk som gör.
Jo, absolut. Men eller, alltså, alla. För det jag tänker är ett 9-to-5-jobb är typ ett kontorsjobb.
Ja, exakt.
Men min mamma jobbar på kontor, min pappa jobbar på kontor.
Och de jobbar inte.
De kommer inte in vid 9. Ingen kommer in vid 9 på kontoret.
Det är sant.
Alla är där 8 eller tidigare.
Ja.
Och går hem 4 eller tidigare.
Det är sant.
Förstår du vad jag menar?
Det är sant. Att börja 9 gör typ inte folk. Ja.
När du jobbar på typ ett kontor, då är det ju så här, okej, okay, idag jobbar jag de här timmarna, sen ska jag hem. Det jag har hunnit med, great.
Mm. Och någonstans också när man jobbar för större företag, då är ju inte jobbet heller lika personligt. Förhoppningsvis.
Exakt, det finns lite distans.
Sen är det såklart att man fortfarande kan vara hur stressad som helst på jobb. Alltså så här, jag tar inte ifrån att ett jobb kan vara jobbigt om man har sådana jobb. Men att det kanske går att enklare, precis, distansera sig lite från så här, jobbet jag gjorde, mitt självvärde.
Ja, jag tänker bara på alltså, psykosen när man är hemma. Och det här tror jag är alltså väldigt många jobb. Att om du jobbar hemifrån så är det liksom att du kan alltid jobba lite. Du kan alltid beta av lite. Du kan alltid. Vilket gör att det är inte så att du säger, jag har kommit hem, jag är klar. Utan man kan, för även du som har kontor, det är fortfarande så här, man kan posta någonting. Man kan spela in någonting. För att allt man postar, allt man spelar in i det stora hela leder ju till mer exponering, mer visningar, mer bla bla bla. Mer, alltså, och allt sånt
det är
där.
Ju jobb.
Jag vet inte om det bara är, om man bara blivit liksom fucked efter utbrändheten eller om alla typ mår så här.
Mm.
Men för att summera vår fucking fråga i början, hade man rekommenderat det här? Jag tror jag landar till både ja och nej nu faktiskt.
Ja.
För att ju mer vi har pratat om det, desto mer har jag fattat att så här, det är så jävla mycket bra som har kommit av det här.
Ja.
Men jag tror att man måste vara liksom vaksam när man går in i det här. Och i en drömvärld borde man ju, så fort man börjar få följare, om man har typ så en mentor. Förstår du?
Ja, verkligen.
Om jag hade haft en lilla syster som hade börjat bli stor på sociala medier, då hade jag kunnat säga alla red flags, säga alla så här, gör så här istället för så där, och att istället för att man tar den hårda vägen och liksom behöver treva sig fram och bara, hur ska jag navigera, så kan man ha en person som kan hjälpa en fram typ.
Ja, det är sant. Så känner jag ibland när jag alltså, ser folk nu bli stora på sociala medier i typ väldigt ung ålder, att jag kan känna, ja men lite så här stora syster, mamma känsla, att jag bara, jag vill bara få prata med dig och bara så här, få lära dig grunderna så att du kan liksom klara det här klimatet. Men jag tycker det är svårt, för att jag tycker också att sociala medier, att jobba med sociala medier är lyxigt på så många sätt.
Absolut.
Jag tycker att det är så lyxigt att man har, vi har fått bygga upp plattformar med folk som litar på oss och lyssnar på oss och bryr sig om vad vi har att säga. Och att vi faktiskt på riktigt har möjlighet att påverka vad folk tänker om sig själva eller om sina kroppar eller om liksom att acceptera sig själva. Alltså, det är ovärderligt att, att ha sån makt. 100%. Och det tycker jag är, jag tycker det är så fint och så värdefullt. Och inte en dag går utan att jag är så här, gud vad det, alltså vad det är liksom, jag tycker det är vackert att man har fått liksom det förtroendet från folk som tittar. Och det tar jag aldrig för givet. Och jag tycker bara det är fint att någonting som jag gör för att jag drivs av det påverkar folk så positivt. Det tycker jag är så vackert. Det ger ju också mitt liv mening att få hjälpa. Alltså ja, förstår du?
Gud ja.
Men jag tror, så det tycker jag är vackert. Och jag tycker sociala medier kan vara så himla fint. Det kan ju verkligen vara att man bygger upp den här världen när man belyser sådana ämnen man själv brinner för.
Men jag vet inte bara, själv, alltså, du har ju säkert också blivit påverkad till det positiva av sociala medier.
Mm.
Alltså inte bara för att du jobbar med folk man följer.
Exakt. Snälla någon, så många som har fått mig. Alltså jag tror, om det inte hade varit för sociala medier hade jag haft så mycket svårare att typ så här, hitta vem jag är, acceptera vem jag är, alltså typ min läggning. Jag vet inte hur det hade gått om inte jag hade vuxit upp med sociala medier. Mm. Dels hade jag aldrig lyckats hitta, alltså lyckats, det hade tagit så mycket längre tid att förstå vem jag är och att liksom känna mig okej med det. Mycket svårare.
Ja, men bara hitta community, hitta liksinnade, hitta allt. Och jag menar, jag tror inte på typ föräldrar som endast neggar internet.
Nej.
Som bara är så, ah, det är skit, det påverkar bara negativt, bla bla bla. Ja och nej.
Ja, verkligen. Så här,
ja, ditt barn kan bli fucking telefonberoende och helt alltså, besatt
men
av
och
fel
och följa
saker.
Fel konton, precis.
Exakt. Men det finns också rätt saker att kolla på. Det finns också så mycket fint. Det finns så alltså, saker som påverkar positiv liksom, anda. Och saker som man som förälder inte kan göra. Typ att vara en vän som förälder är ganska svårt.
Ja.
På internet kan du hitta väldigt mycket liksinnade. Och om det är svårt att hitta vänner i skolan så är det mycket lättare att göra det på internet kanske.
Verkligen. Och att kunna stötta sitt barn i alla olika aspekter, det går ju inte för du och ditt barn är inte samma person. Ni kämpar inte med exakt samma saker. Och du är ju internet ett perfekt ställe för ett barn att då hitta någon som kanske jobbar med samma sak. Och verkligen där, från det, alltså så här, en förälder kan ju inte vara allt. Det är ju liksom orimlig börda att ge på en förälder. Och då kan internet vara stöttepelan som behövs. Men jag skulle säga också, för att liksom stänga den här boxen av är det värt att jobba med sociala medier. Man får så mycket fint. Men jag tror att folk tror att det är så mycket mindre jobb än det är. Och jag tror det är där problemet ligger ibland. Att det kan vara lite jobb. Men det kan också vara jättemycket jobb.
Att vara influencer har en viss stämpel.
Absolut.
Det är det. Jag kan själv kolla på vissa saker folk postar och bara, att jag går under samma tak som det här.
Jag vet, och känner jag bara,
tycker jag, alltså, vad är det jag gör? Vad i helvete?
Att identifiera sig som influencer.
Nej men alltså, I can't.
Men det känns också som man, det känns också för att just stämpeln influencer gör att det känns som att allt jag gör blir så himla så här underminerat.
Jo,
när jag säger att jag gör det under liksom titeln influencer.
Men då är det också för att vissa saker är så, typ, har du sett Michaela Nigera? När hon bara,
Try
being influencer for a day. I just quit my job, it's 5 o'clock. Man bara, okej, men alla slutar vid 5 o'clock.
Jag fattar inte vad är hennes sinnesfulla bruk som gjorde en video. I just finished working, it's 5:19. Try being an influencer for a day. Jag känner bara,
man bara, alltså,
I literally just finished work and it's 5:19. Try being an influencer for a day. Try it. Because the people who say it's easy are so far out of their minds. Try it for a day.
Kan du inte ens,
gör du?
Kan du inte ens, alltså, överdriva lite grann?
5:19,
alltså, säg åtminstone att klockan är 8, förstår du? Om du ska sitta där och vara helt wild, åtminstone, alltså, jag säger någonting som inte är allas fucking working time.
Det är helt, och det är ju sånt där som gör att det blir,
ja,
så här,
exakt.
Oj, hade man varit influensad i livet varit drömmen.
Och jag fattar också att om man jobbar med att, vadå, bilden utåt är, alltså, ta lite bilder, woo!
Exakt,
sitta framför kameran, ranka mat.
Exakt,
förstår du?
Jag fattar att folk tittar på en video. Aha, hon jobbar med att äta donken.
Exakt, men sen ser man inte din fucking psykos 12 timmars
ja, exakt. Dag. Jag redigerar den där videon i 2 veckor, men jag laddar upp en video i veckan, så det kan du ju räkna ut att man jobbar lite extra.
Jesus Christ.
Så det är för- och nackdelar som är alla jobb. Mm. Men ja, det är också ett lyxigt jobb på många 100%. Sätt. Och det kan man det liksom inte
fritt.
Sticka under stolen med.
Det är
med.
Väldigt fritt.
Nej. Och att ha den friheten är en sån lyx som de flesta människor inte har.
Mm.
Och att inte uppmärksamma det, då är man lite
tondöv.
Exakt.
Okej, okay, gumman, slay. Vilket jävla avsnitt.
Vad spännande! Vad spännande. Man skulle kunna tänka sig att vi har mer såna här diskussioner om det. Alltså, ja. Men man pratar ju typ aldrig om det här.
Nej, I know. För att det känns bara som att alla har bara paketerat det här och lagt åt sidan. Because it's never gonna happen again.
Nej.
Förstår? Det var bara så, det var 2 år, a history in time, som var helt sjuk.
Ja.
Som var helt sjuk. Och absolut, det kommer säkert komma i framtiden också tider som är helt sjuka.
Absolut. Men säg, fråga oss hur vi mår då. För då kanske vi mår så där.
Oh, Jesus Christ.
Att vi är influencers. Fy fan.
Nej, jag ska inte säga för mycket. Fy fan, alltså. Fy fan.
Det är lite skam. Men också skål för det.
Skål. Tack för oss.
Tack. Hej då.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.